Herre, hjälp oss att prisa dig för vad du har gjort och för vad du gör. Tack för att du kom hit som ett litet barn. Och tack för att profeten hade fått förutsäga det så vi ser genom historien att du har koll på läget. Du vet vad som ska hända och du låter det hända som du har sagt. Hjälp oss att ta till oss ditt ord. Låt det forma våra liv. Amen. Saliga ni och högt benådade, Herren är med er. Eller saliga vi och högt benådade, Herren är med oss. Maria var högt benådad, men hon är inte ensam i historien om att ha varit högt benådad. Du och jag, vi har också fått nåd. Och Gud vill ge oss mer nåd för varje dag, för varje år som vi får här. I Uppenbarelseboken 1 och 3 så står det: saliga den som läser upp och saliga det som lyssnar till profetians ord och ta vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Det här uppenbarades för Johannes när han var på ön Patmos. Någon gång kanske 80-90 i vår tideräkning. Saliga är den som läser upp och saliga är det som lyssnar till profetians ord. Och när han fick inspiration att skriva ner det här och de syner han såg, så var det väl framförallt det han tänkte på. Men jag tror att vi kan sätta det på hela Guds ord och alla de profetior som finns. Att vi är saliga när vi läser dem och tar till oss dem och försöker förstå så gott det går. Under den heliga andes ledning och tillsammans i den kristna gemenskapen. Och i Lukas 24, så strax innan Jesus ska lämna sina lärjungar, så står det i vers 44 och 45. Jesus sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jesus öppnade apostlarnas sinnen så de förstod. De hade hört skrifterna föreläsas i synagogan ända sedan de var småpojkar. En del hade de förstått, en del hade de inte förstått. Men nu öppnar Jesus deras sinnen så att de verkligen förstår vad som stod skrivet om Jesus ända från Moseböckerna och hela vägen fram. Nu går vi till den gammaltestamentliga texten i Jesaja 7, vers 10-14. Herren talade till Ahas igen och sa: be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nere från djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det som har hänt i Jesaja innan det här avsnittet, det är att det har gått cirka kanske 250 upp mot 300 år sedan Israel delades i nordriket Israel och sydriket Juda. Och ibland levde de i någorlunda fredlig samexistens och ibland var det krig mellan nordriket och sydriket. Nu hade kungen i Samaria i nordriket gått i koalition med kungen i Damaskus, arameerna. Och så anföll de Juda och var färdiga att försöka inta Jerusalem. Och så var det panik i sydriket. Vad ska vi göra? Och då kommer budskapet till Jesaja, till Ahas genom Jesaja. Jesaja talar om för honom att de här nu som hotar dig, var inte rädd för dem. De kommer inte att komma in här i Jerusalem. De kommer inte att kunna inta staden. Du behöver inte bekymra dig. Gud kommer denna gång att bevara staden och du behöver inte bry dig om dem. Och det är då Jesaja säger, be om ett tecken från Herren Gud. Han erbjuder Ahas, om du inte kan tro på vad jag säger, att Gud ska skydda Jerusalem, så be om ett tecken på att Gud ska skydda Jerusalem. Men Ahas, han är lite så där. Han försöker verka andlig och from och säger att nej, jag vill inte begära ett tecken. Han vill liksom visa att han tror på Gud ändå. Och samtidigt så har han lite svårt för det där, men kanske är det också så att han vill inte höra riktigt vad Gud har att säga. För då måste han ju, har han verkligen fått höra Gud tala, så måste han ju rimligen också bry sig om det. Och det var han kanske inte så noga med. Och när han inte ville ha ett tecken, därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Immanuel betyder Gud med oss. I Levande Bibeln, handbok för livet, så fick jag en förklaring där som jag kan inte säga att den är rätt, men den är väldigt trolig. Ahas, om han får ett tecken som ska hända 700 år i framtiden, det är inte något tecken han kan ta till sig. Och så var det en utläggning där att förmodligen var det någon i hovet, en kvinna som skulle föda ett barn. Och så säger Jesaja när man läser vidare här i texten att när här barnet är fött, innan det barnet är avvant, så har Gud räddat Jerusalem. Och Damaskus och Samaria, de är intagna av assyrierna. Du behöver inte frukta för dem. För att Gud kommer att låta Assyrien ta hand om både Damaskus och Samaria, kungarna där och de länderna. Och så var det tecknet. Och samtidigt så pekar det tecknet om kvinnan som skulle föda en son, om jungfrun som skulle föda en son, framåt mot Maria. Och då går vi till den text som vi hörde Ingmarie läsa i Lukas 1. I den sjätte månaden, det var inte juni månad eller vad det nu hette på hebreiska och Israel, utan det var den sjätte månaden av hennes släkting Elisabets graviditet. Kulturen var helt annorlunda då. Det står tidigare i Lukas att när Elisabet blev gravid så höll hon sig dold. Man skyltade liksom inte med graviditeten innan det var i stort sett dags att föda, utan man tog och stängde in sig. Och man hade kanske kläder som försökte dölja det där så mycket som möjligt också. Och så höll man sig dold och så var det inte offentligt att det skulle bli ett barn. Det är helt annorlunda i vår tid. Där får man reda på ganska tidigt att nu väntar vi barn, nu så kommer det ett barn då och då. Och det gjorde att det var i sjätte månaden av Elisabets graviditet som Maria får besök. Det fanns många profetior i Gamla testamentet om Messias som skulle komma. Och han skulle komma födas som ett litet barn. Mika talar till och med om vilken ort han ska födas i Betlehem. Och så undrar jag, och jag vet inte, funderade de unga flickorna där, kanske är det jag? Förmodligen tänkte de inte så, det var för stort att tänka så. Men Hela folket väntade att Messias skulle komma. När det är dags så är det så att då är det romarna som är stormakten. Assyrierna är borta sedan länge, babylonierna är borta sedan länge. Det medisk-persiska riket är borta sedan länge. Nu är det romarna som är stormakten och de har invaderat Israel. Och så väntar man nu Messias som ska rädda Israels folk och kasta ut romarna och överta kung Davids tron. Och så kommer ängeln Gabriel till Maria. Och hon blir rädd. Ljuset, heligheten, omstrålningen. Men ängelns bud till henne: gläd dig, du har fått nåd, Herren är med dig. Men det hjälper alltså inte att hon får höra att hon både har fått nåd och att Gud är med henne. Hon blir ändå rädd, för det är en sån mäktig upplevelse. Och så får hon höra att hon ska föda Messias. Och så tänker hon, ja men, och säger, men hur ska det gå till? Jag har ju ingen man. Hon var trolovad med Josef, men de hade inte gift sig än. Det var bestämt att de så småningom skulle gifta sig. Det kanske låg ett år fram i tiden, det kanske låg två år, jag vet inte. Men hon förstår av ängelns besök att det här är något som kommer att hända nu, inte i framtiden. Och så undrar hon, hur ska det gå till? Och så får hon höra att den helige ande ska komma över henne. Den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas Guds son. Hon får också höra att hon ska ge honom namnet Jesus. Och utifrån det så kan man fundera. Jesus. Jesaja har ju sagt Immanuel. Varför skulle han heta Jesus? Varför skulle han inte heta Immanuel? Matteus, när han skriver om det här, hur ängeln uppenbarar sig för Josef i en dröm. För Josef har märkt att Maria är gravid och så tror han att hon har varit otrogen och så vill han inte gifta sig med henne. Det här går inte, man kan inte börja en relation livslång på det sättet. Och så vill han dra sig undan, men då får han änglabesök i en dröm som förklarar för honom hur det hela ligger till. Och ängeln säger att du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus, det är samma som i Gamla testamentet Josua, Herren frälser eller Herrens frälsning. När Matteus skriver om det här så fattar han det i samma, som det ofta är i Gamla testamentet, sån här parallellism där ett led säger en sak och nästa led säger i princip samma sak men med andra ord eller ibland en liten förstärkning. Och för Matteus, han var med där när Jesus öppnade hans sinne så han förstod skrifterna som vi läste i Lukas. Och när han ska skriva ner sitt evangelium så är det självklart för honom att Immanuel, Gud med oss, eller Jesus, Herren frälser, det är samma sak. Det är den där parallellen, men det är samma sak sagt på två olika sätt. Och så är Immanuel, Gud med oss, eller Jesus, Herren frälser, det är precis samma betydelse. För att Gud är med oss betyder också att vi får frälsning. För att Maria verkligen ska kunna ta till sig det här stora som hon är med om, så berättar ängeln för henne inte om ett tecken hon ska få i framtiden, utan redan nu. Det är inte bara du som är med om det övernaturliga. Elisabet, som aldrig har kunnat få barn, nu när hon egentligen är för gammal för att få barn, nu är hon också gravid och hon är i sjätte månaden. Och så blir det beviset för att Gud griper in som kan stärka också Marias tro. det är att hon får höra att Elisabet väntar också barn. Och när vi sen läser vidare så ser vi hur Maria bryter upp för att besöka Elisabet. På något vis så förs de två kvinnorna samman i förståelsen och upplevelsen av det övernaturliga. De delar en verklighet med varandra. Jungfrufödelsen är något som ofta har ifrågasatts. Ja, men det vet vi väl att så går det ju inte till. Det är ju inte möjligt. Det vet ju alla att det behövs både en man och en kvinna för att det ska bli barn. Och så har man tänkt, nej men det där är bara något lite grann. Men i den apostoliska trosbekännelsen som vi har haft sedan apostlarnas tid, vi vet inte riktigt när, men den är i alla fall äldre än den nicenska som är från 325. Så det är från väldigt tidig tid i den kristna kyrkan. Så bekänner vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Det har kyrkan bekänt i hela tiden. Jag tycker det är lite särskilt roligt att det är Lukas, läkaren, som får berätta om jungfrufödelsen. Och det blir väldigt tydligt när vi läser tvärs igenom Bibeln. Att han som har skapat naturlagarna, han står över dem. Han är inte tvingad att följa dem. Han kan bryta dem precis när han vill. Ibland kan vi höra osannolika berättelser om människor som har varit med om saker och ting. Men när vi träffar de där människorna, om vi gör det, så upptäcker vi att det är fullt möjligt. Ibland kan det vara komiska berättelser som man begriper inte hur personen skulle kunna göra en sån sak. Jag hade en kompis för många år sedan. Ja, vi är inte ovänner nu heller, men vi bor långt ifrån varandra. Han bor uppe i Umeå, men han fanns i Kalmar. Han hade en sån här portmonnä som satt fast i livremmen. Som vissa har mobiltelefonfodral nu. Och så sa han en gång, om jag glömmer pengarna så beror det på att jag har glömt att sätta på mig byxorna. Och man insåg när man kände honom att det där var nog egentligen fullt möjligt, för han var ganska disträ. Och jag hörde om någon politiker, en kvinnlig, som hade glömt kjolen hemma, så någon fick hjälpa henne springa ut och köpa någon. Det var någon av ministrarna, jag minns inte vem. Det kan gå lite hastigt ibland. Och så när man lär känna en person så vet man att det där som man hörde berättas som var helt osannolikt, ja, med den personen så är det helt plötsligt möjligt. Måste jag tro på jungfrufödelsen för att bli en kristen? Att du får börja där du står och låta tron växa. Du måste inte kunna förklara alla under i Bibeln, varken jungfrufödelsen eller de andra, utan du får börja med att söka dig till Gud och låta tron växa. Och lär du känna Gud ordentligt så är inte jungfrufödelsen något problem, utan då är det Guds allmakt. Gud som skulle vara både sann Gud och sann människa. Och så är inte undren något som vi måste förstå eller begripa, men när vi känner Gud så är det inget konstigt. Gud gör under. Tack Jesus Kristus för att du var villig att komma hit till jorden. Och tack för att du genom Maria visar hur du kan använda människor som inte riktigt begriper hur det ska gå till, men som är beredda att ställa sig i din tjänst. Tack för hennes trohet. Och Herre, hjälp oss att vara trogna i de uppgifter som du kallar oss till. Tack för att när du kallar till uppgifter så ger du också utrustning. Amen.